Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren.
Jag heter David Jakobsson.
Och med oss i studion idag står Maria Lantz som jobbar på Peugeot Sverige. De som importerar Peugeot-bilar.
Hej, välkommen. Tack.
Maria är här och tittar till oss lite grann och har vandrat runt på redaktionen. Tyckte det var mycket att titta på.
Jag är jätteimponerad. Allt som man kan tänka sig finns ju här. Ja. TV, podcast.
Och lite sån papperstidningsproduktion också.
Ja, det blir kul att du är här. Det är alltid du som brukar visa nyheter för oss annars.
Ja, precis. Det var roligt att få komma hit och se vad ni pysslar med. Mm. Väldigt intressant.
Vi ska prata ännu lite mer om Peugeot inom kort, men vi måste väl börja nere i södra Spanien.
Ja, du har varit där.
Och provkörning av nya Volvo V90 och S90 som var där också. S90 körde ju jag uppe i norra Sverige på en väldigt hemlig tillställning. Så att fokus nu låg ju såklart på V90.
Och berätta nu då, Jan-Erik. Vi har ju V70 som har varit Sveriges mest sålda bil. År efter år efter år. Alla har ju kört en V70. Nu går den i graven och nu kommer V90 istället. Är det här den nya folkhemskombin?
Ja, det tror jag. Framförallt därför att de har lyckats få ner priset väldigt mycket på den allra billigaste som kostar då 319 000. Och då får man ju en ganska grundutrustad bil, men ändå en väldigt bra bil.
Vad innebär en grundutrustad bil?
Ja, men man får ju minsta dieselmotor och man får ju inte fyrhjulsdrift. Men man får med alla säkerhetspaket och sånt. Så att den är ju väldigt säker bil för de pengarna. Och hela modellprogrammet kommer att hålla sig mellan 319 och upp till kanske strax över 500.
Och då pratar vi T8-hybriden, eller?
Ja, precis. Som kommer i höst. Den fick vi inte köra. Vi fick bara köra D5-bilar.
Okej, okay. Inte sniken.
Det fanns T6 också, men jag körde bara D5-år. Nej, inga sneak-varianter.
Nej. Maria, vad har du haft en Volvo någon gång? Eller är du född med Peugeot?
Nej, faktiskt inte. Jag har åkt Volvo, men jag har inte ägt någon eller haft det i min familj heller.
Men du har jobbat på Volvo?
Ja, det har jag. Ja. Och då körde S40, då lanserade vi S40 i Paris. Och det var 20 år sedan drygt.
Tiden går.
Ja. Ja. Volvos utvecklingschef Peter Mertens förklarade eller sa där under visningen att det här var första gången de kunde känna sig riktigt stolta över att ha en stor sedan i sitt modellprogram.
Så han sågade
S80 ganska rejält där. Men det märks överlag att de är väldigt nöjda med att ha fått bygga de här bilarna helt på egen hand, som de säger, utan någon inblandning och utan några kompromisser. Jag pratade länge med deras projektledare Victoria Falksund, som är så här affärsmässig projektledare för hela 90-serien. Hon började för 5 år sedan och hon brukar säga att jag började när det roliga började. Men hon sa att det märks väldigt tydligt på allas i projektet att de som var med under Ford-tiden tycker att det här är väldigt kul och trevligt och bra på alla sätt. De har fått bygga det så som de vill göra. Så det är väl bra. Det är bra självförtroende i Volvo. Undrar ni något annat?
Alltså, naturligtvis undrar man ju hur... Vi har suttit i bilen och konstaterat att det är ganska bra utrymmen i den. Vi har
Förutom baksätet. Som inte är så där jättetrevligt att sitta... Om man sitter tre vuxna i baksätet så är det väldigt trångt.
Du gnällde lite över insteget också, har jag för mig, när vi var tittade på S90.
Jag tyckte att man satt lågt. Alltså instrumentbrädan är väldigt högt upp. Det upplevde faktiskt inte lika mycket på V90, fast det är ju samma, men känslan när man satt och körde var inte riktigt likadan.
Och det man undrar över när det är en stor svensk kombi, det är ju naturligtvis bagageutrymmet.
Ja, jag har inga liter siffror i huvudet nu, men...
Ja, men är det stort? Får du in hundburen?
Ja, men det är lite som med många moderna kombi, så att baksätet lutar ju en del och då tar ju det bort en del plats. Och sen lutar ju bakluckan också ganska mycket. Så det tar ju bort en del plats då. Så vi har faktiskt försökt att få in en liten hundbur i Superb kombi, som är ju kanske allra störst av alla i bagagerummet, och det gick inte på åt ena hållet i alla fall. bara därför att det, bakluckan tar i och baksätet tar i. Mm-hmm. Så det är mycket plats liksom i vinklarna där, men ja, det är många liter om man häller i vatten, men inte så många liter användbart om man har stora väskor och så.
Mm. Jag kommer ihåg när vi var, vad var vi då? Tannis var vi, när vi jämförde nya Passat med V70. Då kommer vi ihåg att Passaten är mycket större litermässigt, mm. men V70 var mycket lättare att lasta. Bredare lastöppning och mm. sådär. Ja.
Men, alltså, men det är en ganska lång bil, det är nästan 5 meter. Mm. 4,90. Så det är ju, den är ju stor, det är stort utrymme i baksätet. Mm. Benutrymmet är jättebra. Mm. Men det är som sagt inte lika bra på bredden. Eller bredden är väl okej, men det är ju att det är sådana skålade stolar bak också, så att den sitter i mitten får lite bekymmer. Mm. Och axelutrymmet, är, axelbredden är inte så fantastiskt bra.
Vi har väl alla åkt X90, du har åkt X90 också, Maria. Mm. Vi kan väl vara rätt överens om att det är en ganska komfortabel bil att färdas i. Är den här lika?
Ja, den är jättetrevlig. De berättade att de har satt chassit lite mjukare. Mm. en XC90, och det kan de göra för att den är lägre bil, den kränger inte så mycket i alla fall.
Lättare också.
Ja, precis. Och sen berättar de att den är betydligt mjukare än en S80. Och det har med chassits uppbyggnad att göra, att den är så, det är så bra så det kränger inte i alla fall. Så kan de göra liksom själva mjukheten upp och ner. Ganska, ja, väldigt mjuk liksom. Så de är lite överraskade själva att oj, har de, de har satt den här bilen, som, den är så mjuk liksom.
Det är lite personkänsla.
Man upplever den inte så mjuk när man kör den faktiskt. Den ligger ju väldigt rakt på vägen. Mm. Det finns ju några fina vägar norrut från Estepona där vi var, med många så här böljande kurvor. Man kan liksom testa olika hastigheter och man känner ju vad fint den ligger och vad styrningen fungerar. Mm. Man kan ligga i samma, ha samma läge på ratten, man behöver inte justera någonting, så kan man bara öka farten lite grann och så ser man hur den ligger verkligen kvar där man vill att den ska vara.
Mm. Volvo har ju med sin V70 varit ganska kända för sina sävliga vägegenskaper. Bilen har ju varit sådär tryggt och svenssonaktigt understyrd och inte rolig och inte pigg i styrningen.
Det är ju borta, den är väldigt bra fäste i framhjulen liksom. Mm. Sen den ligger ju väldigt fint.
Dansar baken då?
Nej, nu körde inte vi fantastiskt fort, men den är verkligen jättestabil. Mm. Komfortabel, man svävar ju fram, känns det som.
Vi tror att det här är en succé alltså, är det så? Är det nästa?
Ja, alltså, sen är det ju, det är alltid lite prisfråga i Sverige, men i och med att de är så tuffa i sin prissättning, de har fått ner priserna rejält i Sverige, det är ju meningen också. De kommer kanske inte att tjäna jättemycket pengar på exakt varje såld bil i Sverige, men de vill ju absolut ha kvar sin marknadsandel på 20%. Mm. Det är livsviktigt för hela deras affär i Sverige.
Maria, hur viktigt är det med marknadsandel egentligen?
Så. Jo, men det är ju såklart viktigt, att vi lever på att sälja bilar, och såklart att folk ser bilarna i trafiken är viktigt. Och de kunderna som vi har, de är väldigt lojala, och har man väl kört på så har man oftast resten av livet, eftersom vi har ett väldigt brett modellprogram som gör att man kan stanna kvar oavsett vilka behov man har.
Mm. Så att alltså, man ser alltså, många bilar på gatan är en förutsättning för att det ska vara rätt siffra på slutet, på sista raden sen så att säga. Det handlar inte bara om antal sålda bilar egentligen. Eller? Så att det syns mycket bilar.
Ja, men det är bra marknadsföring. Mm. Att se man eller få åka i en taxi till exempel, eller för en hyrbil, då upplever man ju bilen, och då är man oftast, när man sätter sig bakom ratten på en person, då är man oftast såld.
Mm. Ja. Så, nej, men sen säger de ju också att tjänstebilsreglerna i Sverige styr ju prissättningen jättemycket. Mm. De har ju tryckt ner dem tillräckligt många bilar under 7,5 basbelopp ju, så, för att de har ett alternativ där. Och Volvo har ju inte gått den vägen att de har en fleet edition bil, utan det är ju en öppen prislista där alla kan köpa bilen för det priset. Mm. Så det påverkar ju jättemycket. Det är väl en tredjedel av marknaden i Sverige som är tjänstebilar, vilket gör 110-120 000 bil per år.
Volvo är upp mot 70 någonstans.
70%.
70% av deras försäljning. Ja. Mm. Så det är klart att det är jätteviktigt. Mm. Men jag undrar, när kommer man inte snart köpa mindre tjänstebilar, alltså ta mindre tjänstebilar? Eller? De är ju väldigt stora de här bilarna. Kommer man kanske gå mot en 60-serie om man pratar Volvo, eller mot en 308 om man pratar personligt?
Ja, generellt ser vi ju nedgång, downsizing, både på storlek och motormässigt. Så jag tror också att det går, för att det är svårare att få parkering och de drar ju lite mindre och kostar lite mindre. Mm. Och har ändå samma innerutrymmen ofta och komfort idag och säkerhetsutrustning. Så mellanklassbilarna, lilla mellanklassen börjar ju knäppa in lite på stora mellanklassen. Mm. Även i Sverige. Mm. För Sverige är ju unikt på så sätt att det är väldigt stora bilar.
Mm. Jo. Mm.
Vi har ju gått om plats, eller har haft det.
Har haft det i städerna.
Det. Jag pratade med, vad heter hon? Malin Malm på Arval som etablerar sig på den svenska marknaden nu med tjänstebilar. De pratade om att Sverige är lite omoget på tjänstebilsmarknaden. Vi ligger lite efter Europa. Vi har stora bilar, vi har finansiell leasing också som inte är lika stort i, nere i Europa till exempel.
Mm. Det är alltså leasing där företagen äger bilen.
Precis.
Istället för att man låter ett annat företag äga den.
Precis.
Och köper tjänsterna.
Precis. Mm. Ja, nu halkade vi lite ifrån den här kanske decenniets viktigaste bilnyhet i Sverige med Volvo V90. Jag pratade om leasingalternativ.
Jag testade också Pilot Assist på riktigt kan man säga.
Ja.
Åkte ut där på den här motorvägen som heter A7 va? Som går efter stranden i södra Spanien.
Mm.
Och den är ganska enkel att få igång eller sätta på så att säga, deras Pilot Assist som nu går upp till 130 km i timmen och då det är alltså självkörande typ upp dit.
Mm.
Jag spelade in en film på där när jag körde den och det syns ganska väl vad den kan och inte kan göra. Det är ganska ofta man behöver reagera och lägga handen på ratten.
Mm.
Så man kan ju inte börja läsa en tidning eller läsa en bok eller så, utan man måste liksom vara där hela tiden. Men man behöver inte styra direkt, men det räcker att lägga handen på.
Mm.
Sen kom jag fatt en moped som låg ganska långt till höger, nära vita strecket till höger.
Mm.
Den kände den inte igen riktigt.
Ajda.
Så det var varken farthållaren eller kameran såg att det var någonting i vägen där.
Då var det bra att du inte
då
läste
var jag
en bok. Med.
Ja, precis. Det var bra att jag inte läste en bok. Mm. Och det berättar de senare. Det är inte meningen att den ska klara det heller. Riktigt. För den läste jag de vita linjerna och det är där som styr den. Liksom. Sen är det upp till kameran och farthållaren att se om det är en bil som bromsar framför. Då anpassar den ju avståndet och farten mot det. Då. Men inte riktigt. Nu var ju vi körde 70-80 km. Så det var. Jag tror den är som allra bäst i kö. Mm. Kösituationen på Essingleden här i Stockholm.
Ja,
jag var ute i förrgår.
Man behöver sitta där i 30 km i timmen i en timme kanske. Liksom. Mm. Då kan man bara slå på den här så ska den klara det.
Jag var ute häromdagen med E-klassen. En av V och S90s konkurrenter. De har ungefär samma system. Funkar alldeles utmärkt just i kötrafik. Mm. Det var fantastiskt avslappnande att bara sitta där.
De har ju det tillägget att där kan du ju då låta bilen byta fil.
Mm.
Innan
men det var inte godkänt ännu tror jag i Sverige.
Nej, jag försökte, det fanns inte där.
Ah, okay.
Nej, jag körde den också förra veckan.
Ska jag ut och köra den här?
Ja, du ska få ta över den av mig. Ja. Då, ska.
Jaha, okej. Okay. Det funkar i alla fall i Portugal var vi körde.
Ja, men det är andra regler tror jag, eller lagstiftning utomlands. Men den måste ju se de vita linjerna upptäckte vi.
Ja.
För annars så den svängde inte när vägen svängde.
Jag har upptäckt att den ibland tror att den ser vita linjer som inte finns, vilket blir lite obehagligt. Jag körde på någon lite kurvigare 70-väg häromdagen och då tänds en liten grön symbol för en ratt på instrumentpanelen som visar att ja, men nu tar jag över. Liksom. Så körde jag och bilen styrde själv ett tag, men så plötsligt så ville den inte. Men den trodde fortfarande att den följde en vit linje. Mm. Då fick jag ju rädda bilen från en refug eller en trottoarkant eller vad det var.
Ja, systemen kommer utvecklas väl hela tiden.
Vi pratade faktiskt mycket om det här med en annan projektledare på Volvo för 90-serien, Håkan Ivarsson, som är mer teknisk och produktionsprojektledare.
Mm.
Om just det självkörande bilar och tekniken och var befinner sig kunderna egentligen? Är de där? Vi upplever att vi får svara på frågor om adaptiv farthållare som har funnits i 10 år snart. Mm. Och kunderna kanske inte liksom är framme där att de kan använda det här eller vill ha det ens.
Nej.
Och hur långt ska man gå nu, som läget är nu då, fram till helt självkörande som många tror kommer ta många år innan man får till.
Mm.
Var kommer gränsen att ligga på den här nivån där vi är nu med lite stöd, lite hjälp, kan köra lite i kö, kanske kan köra lite på motorväg fram till att jag hoppar in i bilen hemma och säger kör till jobbet nu så kör den själv. För dit är vi inte än på många, många år.
Nej.
Så det blir intressant. Och just det här som du säger, att man tror att det funkar på ett visst sätt, sen får man ändå rädda upp bilen eller ta över i mitt i en kurva, eller som andra tillverkare har ju system som kanske inte riktigt varnar när den släpper bilen, utan bara slutar att köra själv. Då måste man också vara där. Har du så självkörande bilar?
Nej, fast det forskas, eller det är ju på gång. Ja. Och de utvecklar ju successivt med nya hjälpmedel. Mm. Som till slut, och när lagstiftning och allt finns på plats och människor är redo, som du säger, att införa det. Men jag tror aldrig att det kommer bli direkt att bilen kör själv, utan det är ju alltid föraren som har ett visst ansvar. Men det kan ju vara som hjälpa till, och man kan köra, man kan vara mer avslappnad kanske när man kör, om man har de här stödsystemen.
Och man kan undvika såna här dumma saker som man kör på någon bakifrån i en kö. Eller?
Ja, precis. För ofta är det mänskliga faktorn.
Fotgängare, för man sitter och textar.
De tror att de kommer spara mycket pengar på både småskador, plåtskador, och de kommer spara pengar i samhället om man får till de här systemen.
Mm. Sen finns ju miljöaspekten också.
För precis.
Många tror att tekniken kommer vara betydligt bättre än oss på att hålla igen.
Ja, precis. Fast människan tror fortfarande att vi är bäst på det mesta. Mm. Men det kan ju faktiskt hjälpa till och underlätta.
Ja, det pratade vi också med Ivarsson där, att det finns ju ofta sådana ekolägen på bilarna. Mm. Men att han förespråkar, och jag håller med honom och hoppas att han vinner den kampen, interna kampen, att han vill liksom dra isär de olika körprogrammens egenskaper, att det blir på riktigt ekodriving och på riktigt sport och på riktigt komfort. Alltså det måste vara större skillnad mellan de olika inställningarna på bilarna, att man ska dra det så långt man kan tekniskt. Men Volvo var också väldigt, väldigt tydliga med, upplevde gång på gång med att självkörande bilar handlade om säkerhet. De värderar liksom att trycka på det istället för den tekniska delen. Att man kan ju vara kaxig och säga att rent tekniskt kan vi det här. Som vissa andra märken kanske har mer en profil att vara innovativa och tekniskt duktiga. Liksom, och då går de på det spåret. Men här är liksom, vi gör det för säkerhetens skull. Det tror jag är väldigt klokt, för det kommer de ju att tjäna på. Mm. För det handlar ju någonstans om att när jag släpper ratten så ska jag ju lita på bilen. Mm. Och litar jag då på en Volvo, eller litar jag på en Alfa Romeo, eller litar jag på en Peugeot eller en Chrysler. Alltså, det kommer ju vara tillit till varumärket som avgör liksom hur kunden kommer att använda det. Mycket mer än vad det har varit tidigare kanske. Mm. Så det gäller nog att jobba hårt på det.
Ja, väldigt spännande ämne. Får jag spinna vidare på det med självkörande bilar?
Absolut.
Jag var ju träffade en tjej som heter Sandra Boberg, som är design manager, hon jobbar bland annat med Infiniti och Nissan bilar. Hon kom in på det här ämnet, alltså hon jobbar med personalisering av bilar mycket, och för att man ska kunna få utforma sin egen bil så att den känns personlig. Och nu handlar det väl mest så här om att man väljer färg på klädseln och något lite klistermärke här och där, så här, en speciell lack på sidospeglarna och sådär, och nya fälgar. Men när hon tittar in i kristallkulan och ser självkörande bilar, så kommer det här bli något helt annat. För att om man inte behöver koncentrera sig på att köra sin bil, så kan man använda den till precis vad man är sugen på. Kanske vill man ha den som en underhållningscentral med tv-apparater och med kaffekokare och med musikanläggningar. Eller så är det en grej för barnfamiljen. Eller så har man det som ett kontor, en möteslokal eller vad det nu är för någonting. Så hon såg jättemöjligheter med det med självkörande bilar ur den aspekten också. Det tyckte jag var spännande att tänka sig. Liksom, okej, okay, det är inte bara att köpa en Volvo, vad den då heter, V190 eller vad den kan heta i framtiden. Utan då är det ju liksom så här, köpa sin bil och tänka, vad ska jag använda den till?
Film edition.
Jag ska ju åka såklart liksom med den, men vad vill jag göra när jag åker bil? Här, jag vill ha ett gym i min bil, eller? Jag vet inte.
Det blir en biosalong. Eller?
Vi spelar in en podd på väg till Arlanda så, i bilen. Liksom.
Ja, en poddbil? Det är roligt.
Men hur många år bort tror Volvo, eller uppskattar Volvo, att det är med helt självkörande bilar?
Alltså många, många år. Alltså väldigt många år. Jag tror att det kan komma tidigare om vi pratar om så här motorväg eller till och från Arlanda. Mm. Fast man kör in på parkeringen själv eller kör ut på vägen själv. Liksom. Vissa ordnade miljöer. Där kan det nog komma tidigare. Men liksom det här i stadstrafik med alla variabler som finns med cyklister och gångtrafikanter och barn som springer ut. Och bilen ska då ta reda, eller försöka bestämma, ska köra på cykeln eller barnvagnen liksom. Men det dit är vi nog väldigt långt bort. Men det kan ju komma miljö, det kan ju liksom bli en bilfri miljö i vissa delar av en stad där man liksom parkerar sin vanliga bil, så hoppar man på en självkörande bil på vissa gator liksom. Man kanske kan köra, sitta i en självkörande bil från Slussen till Djurgården. Det är ju
häftigt.
Det är ju möjligt liksom. Och om man, jag var ju satt med i en självkörande lastbil också för några veckor sedan. Det pratade vi om i förra podden, men de pratade ju också om det här att bussar kan liksom vara självkörande. Alltså du kanske har en förare i den första bussen, men du har två bussar till bakom som ligger i kö och väldigt platseffektivt då. Tar lite plats liksom. Du ligger verkligen tätt hela tiden. Och du får med dig många, många fler passagerare på samma tåg då liksom. Så det här kommer nog i olika varianter.
Scanias lastbilar kör väl redan ett projekt på detta?
Ja, det kanske de gör. Jag har varit hälsat på Volvos, deras projekt för anläggningslastbilar, gruvor och vägarbeten, tunnlar och sånt.
Ja, intressant utveckling verkligen.
Superspännande.
Roliga bilar att köra. Men den var rolig att köra också faktiskt. Jag fick ju en liten extra tid med S90, så jag åkte ner till Gibraltar. Tittade på hur det såg ut där.
Du blev lite förvånad.
Ja, jag aldrig varit där, så det var så här, oj, där är det så här det var.
Vad hade du
det
tänkt?
Men det var ju liksom en stad eller by ända ner till gränsen. Det var så överallt. Det var ju massa hus ute på den här klippan.
Jaha, såg du några apor där?
Nej, jag såg inga apor. Och det finns en flygplats var rakt över vägen. Den såg jag faktiskt aldrig. En flygplats rakt över vägen. Så man får liksom vänta på flygplanet. Nej, jag tror inte det var så.
Nej.
Jag tror det liksom var mer öde. Jag tror det var landsbygd liksom.
Men det var en stad ju.
Ett träsk med vatten i oss.
Nej, det var en stad. Nej, det var fint. Har ni många provkörningar också har haft i Spanien? Eller ni?
Mest i Frankrike. Ja, naturligt. Ja. Men en del i Spanien också.
Jag vet inte hur många gånger vi har fått följa med dig till Alsace.
Nej. Där är ju Peugeots vagga kan man säga. Peugeot-familjen grundade Peugeot 1810, så det är några år sedan.
Jag fick ju hänga med på det museumet.
Ja.
Nu kommer inte jag vad det heter.
Peugeot-museumet, alltså museet Peugeot.
Ja, det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja. Det var kul att se dem börja med verktyg och allt möjligt. Det var kvarnar och
kvarnar, krinoliner och
cyklar, va?
Det var någon såg som var en av de första grejerna, va?
Och det var därför man tog lejonet som symbol, eftersom sågen symboliserar lejonets tänder.
Ja. Vad spännande. Det var ett jättefint museum. Jag menar, närheten borde man åka dit, för att det är många gamla fina bilar.
Det ligger i Sorsås i Alsace.
Det är någon som har lagt ner mycket pengar och energi på det där.
Och nu kommer de dessutom göra ett Citroën och DS museum precis bredvid. Och sen finns ju Bugatti inte så långt därifrån, och det är fantastiska miljöer där i Alsace. Mycket god mat och gott vin. Så det kan jag verkligen rekommendera. Som du säger, intressant historia också. Och fabriken ligger precis bredvid. Så man kan besöka också.
Där har vi varit båda två, eller?
Nej, jag har inte varit i den.
Det var någon provkörning du hade där det var någon gammal fabrikslokal där vi började övningen. Ja. Kommer du ihåg det? Var det 308 kanske?
Precis, det var när 308 kom. Och den lokalen, ja, nu har man byggt en helt ny fabrik. Man startade och grundade fabriken där på 1800-talet, men nu är det en toppmodern fabrik. Så den vi var ju den gamla. Men du har säkert varit där nya också. Sett produktionen av 308 och 3008. 5008.
Som ska komma nästa år?
Ja, nya 3008. Den har redan börjat byggas lite så smart.
Jag fick ju se den live faktiskt.
Vad tyckte du?
Ja, men det är tydligt att alla går mot att de ska bli lite tuffare. Det är bort från det här familjebilsstuket liksom, som i ett tag var lite...
Crossovers med lite mjukare kan man ju säga i linjen är. Nu är det ju renodlad SUV.
Ja.
Både 3008 och 5008 som vi lanserar närmare årsskiftet i år.
Den var riktigt stor ju.
Men snygg.
Alltså, men passade ändå. Fick bort, bort den här klumpiga känslan liksom.
Ja, men 3008
tror
ni väl
mycket på?
Absolut, det är ju helt ny bil på alla sätt för oss. Både att det är en SUV och den har en nya Peugeot i-cockpit som är den här unika miljön, man säger, med en liten mindre ratt och instrumenteringen ovanför där man ser att nu är den helt digital. Och en head-up display också med touchscreen med lite information. Så att det går åt det digitala hållet helt klart. Mm. Mm. Med uppkoppling och personifiering, som du säger, man kan göra, ställa in hur man vill och ha vilken information man vill. Och mycket adaptiva, eller mycket säkerhetssystem också som kommer.
Mm. När kommer själva bilen?
Den kommer närmare årsskiftet till närmare Sverige. Årsskiftet. Den har världspremiär i Paris på salongen som är i början av oktober i år.
Mm. Ja, första, slutet september. Slutet september är vi där och sen är öppnade för allmänheten där precis i helgen. Mm. Första dagen i oktober.
Mm. Mm. Spännande. Ja. Händer en del överallt.
Ja. Kommer, ja, just det. Ni har utvecklat den här autobromssystemet som man läsade och mejlade och tyckte till om.
Ja, precis.
Han hade någon felaktig, eller han hade
han hade
inte den allra bästa varianten, va?
Nej, han blandade ihop med ett system som nu finns, kommer på fler och fler modeller, men den finns på 208 idag till exempel och Partner, och det finns naturligtvis på 308 också när den kommer.
Hur upptäckte den här människan att det inte fanns?
Nej, men det var väl att den bromsade inte när det gick långsamt, va?
Jag trodde bilen skulle stanna för en fotgäng eller en parkerad bil.
Ja. Mm-hmm. Den funkar bara över vissa farter.
Mm. Men han körde inte in i bilen?
Jo, han gjorde ju det. Då var han lite missnöjd med det och tyckte att det var bilens fel.
Jag förstår att han blev missnöjd.
Fast han hade blandat ihop systemen som han hade då på sin bil.
Mm. Man ska nog ta reda på vad det är för system i bilen. Ni kommer ihåg den här XC60 någonstans i...
Ja, de skulle också prova och körde på några människor.
Det var någon som ställde,
Indonesien
och sånt där. Någon handlarbil sådär. Ställde en kille upp sig framför bilen och de körde bara rakt i full kareta mot honom. Så var det bara smack.
Kanske ska prova med något annat första gången.
Ja, Volvo var inte helt imponerade. De sa den gången att ja, men för det första, om man då gör en sån acceleration så talar man om för bilen att man ändå vill ha kontroll över det.
Ja.
Det hela. Och för det andra, så när vi tittar på bilen så ser vi att den inte är utrustad med systemet.
Nej,
så här, nej, okay.
Nej, men det kommer att bli problem att förklara för ägarna. Det var ju det lite vad vi inne på förut, att var befinner sig bilägarna någonstans och kunderna. Liksom. Mm. Är de redo för den här tekniken? Vill de ha den överhuvudtaget? Jag kan tycka mycket av de här filassistenterna, alltså håll bilen kvar i filen, är lite för besvärliga. Man stänger av dem. Antingen så piper det och väl vibrerar i ratten för mycket, eller också håller den på att stöka med ratten, så styrningen med ett knäpp. Mm. Så det är ju inte många som är bra. På XC90 har jag ju stängt av hela tiden. Mm. Jag vill inte ha det. Då är ju den här paritetist bättre. Då slår man ju faktiskt på den med vetskap. Nu ska jag släppa ratten. Mm. Nu släpper jag på det här. Men när andra, när den bara bråkar med styrningen.
Det blir en kompromiss. Och liksom, bilen vill köra och du vill köra.
Ja, jag vill köra. Nu vill bilen plötsligt köra lite grann. Och så. Nej, det är ingen
känns lite osäkert, så tycker jag, när man inte har full kontroll.
Det är nog en parentes. Ja, det kommer inte att finnas.
Vilken bil var först den? Var det förra Passaten som var först med detta?
Ja.
Men visst hade en Citroën hade ju något när det vibrerade i sätet.
Men att
hjälpa
till med styrningen. Att hjälpa till var Passat. Ja. De är ändå fortfarande de som har lyckats. Ja. Balanserar det allra bäst.
Man kommer i början där när Passaten kom, då var det jättemånga motorjournalister över hela världen som skrev att bilen spårar.
Nej, det kändes ju verkligen som att den spårade. Alltså att den fastnade på vita linjen eller liksom fastnade i det diket som kan vara i motorvägen.
Ja, jag tyckte det var obehagligt också när jag provade det i en Audi.
Alltså, Maria, du har väl koll på, alltså, hur ser era kunder på det här med ny teknik och så? Uttrycker kunderna ett sug efter den här digitaliseringen, eller är det någonting som biltillverkare och motorjournalister tror på bara?
Det är en bra fråga. Jag tror att man kan säga att det är två olika läger, om man säger nu. Det är en yngre generation som är så vana vid det och vill ha det. De kan nästan inget annat. Så är det en äldre generation som kanske fortfarande vill ha kvar knappar och att man ska känna igen sig. Så jag tror att det är ett skifte här, kanske generationsskifte lite. Man har både och, har ju vi nu då i 3008. Vi gick ju mer bort från knappar i 308. Mm. Men jag har också en version där man har nyckel och vanlig parkeringsbroms och man har knappar och så för inställningar. Och den säljer vi faktiskt till en generation och en viss typ kunder. Och den andra säljer vi till de som är vana vid att ha det här digitala i vardagen. Så jag tror att det är två olika målgrupper eller två olika
Ja, det känns ju som en stor pedagogisk utmaning. Alltså, nu marknadsför man ju ny digital teknik så där, som då alltså är riktad till en yngre målgrupp, men bilköparna är fortfarande lite äldre. Är det inte så, nybilköparna?
Ja, alltså bilköpare, de som köper bil är ju oftast äldre.
Faktiskt. Pigga 15-åringar som har smartphones.
Ja, och yngre kanske leasar bil eller de är en bilpool eller sådär. Så det är ju olika behov. Det är väldigt fragmenterad marknad av målgrupper idag, tror jag.
Jag pratade med en människa på Volvo där vars tonåriga son skulle behöva övningsköra. Och hon berättade att det första han liksom ville få igång när han hoppade in i bilen var ju telefonen, alltså att koppla upp telefonen med bilen. Det var det första han undrade, alltså hur koppla upp telefonen med bilen.
Men man måste ju säga att alla nya...
Så kanske inte jag och mina föräldrar köper ny bil.
Men... Nej, men alla nya system, när man väl lär sig dem så underlättar de ju.
Ja.
Så det är ju bara en vanesak. De flesta har ju idag en telefon utan knappar.
Mm.
Så man börjar ju vänja sig på många håll.
Jo. Ja, men
i vardagen också. Så att jag tror att
alla som växer upp vänjer sig vid paddor och allt. Ja. Jag tänker på min yngsta son, han gick fram till tvn och försökte swipa. för den generationen kommer det ju liksom inte vara knappar riktigt.
Nej, troligtvis inte.
Ja.
Nej, men att swipa, det är ju på Volvo, det är samma bildskärm då i V90 som i X90. Då ska man ju swipa mellan tre. Man har ju tre sidor liksom.
Mm.
Och det är ju inte alltid helt lätt, speciellt inte när man är ute och kör. Inte helt lätt att träffa rätt. Nu behöver man inte träffa exakt rätt med fingret, men ja. Ska man swipa på fel ställe, försöker man det, då reagerar den, tror att det är en knapptryckning. Och så, men jag ska ju bara, svepa här. Liksom, ja.
Ja.
Och sen när man är ute och kör, så är inte alltid lätt att träffa rätt ställe med fingret faktiskt. Men, ja.
Nu kommer jag på en sak till som jag undrar om V90. Mm. När vi körde X90, då var vi återigen i Tannis, då konstaterade vi att det fanns inte helt perfekt kvalitet på inredningen. Finishen var väl kanske inte riktigt där man ville landa. Det var några små saker så här som jag reagerade på. Är känslan bättre eller är det samma?
Det är ungefär samma. Men återigen så har jag ju klagat lite på just baksätet. Alltså man kunde ha ryckt upp nivån lite grann på baksätets finishen. Liksom. Vad man kan göra där och hur man mår där bak.
Mm.
Det finns ju andra som är lite vassare, tror jag, på inredning. Mm. Jag tror Mercedes fick pris häromdagen för sin inredning. Det utses ju så här årets motor och sådär, men då fick de någon slags pris för årets inredning. Och jag skulle väl påstå att de ligger först nu vad gäller inredning, Mercedes. Även den som du har kört och som jag ska ta över här, den har väl inte de här dubbla bildskärmarna? Va?
Nej, utan det är sneak-varianten där. Ja. Och den funkar jättefint även den.
Mm.
Men jag satte mig faktiskt för första gången i Lexus GS450H idag. Jag har kört den i 9 km från Toyota hem till mig där jag parkerade bilen och åkte hit sen. Och den är nästan lika fin.
Mm.
Den ska du titta på sen. Men det här är ett område där det händer. Alltså vi pratar jättemycket om motorer och digitalisering och grejer, men när det gäller kvaliteten på inredningar, det här har ju hänt jättemycket de senaste åren. Inte minst hos er, på Peugeot.
Nej, stämmer det absolut.
Bara titta på vad som hände när man hoppar in i 208 första gången. Och oj, nu var det något nytt. Och sen kom 308. Mm. Oj, nu var det något nytt. Liksom.
Och då ska du se 3008. Otroligt fin.
Det vill jag gärna se.
Verkligen.
Mm. Mm. Nej, men det är ett område där det händer mycket.
Mm. Ja, man biltillverkarna satsar mer och mer på inredningen för det, och funktionalitet såklart, men att inredningen är något som inte har utvecklats lika mycket kanske som annat de senaste åren.
Mm.
Ja, och där kanske man kan särskilja sig. Motorer delar man ofta och växellådan är ofta också likadana i alla bilar.
Mm. En inredning som jag hoppas kommer i produktion, det är den som satt i 308 R-hybrid.
Ja.
Den var ju fantastisk.
Men det har nog dragit inspiration från det här iCockpit är det ju såklart. Och 3008 går ju också med att man ska göra sin personifieras genom olika inställningar på vilken belysning, vilken färg på belysningen du vill ha då, till och med dofter om du vill ha det. Lugnande belysning, lite mer energisk belysning. Så det går ju mycket åt det hållet att man kan göra inställningar på, eller personifiera den så att man känner att man verkligen trivs i bilen.
Kan man få Zlatan-parfymen då i nya V90?
Kanske.
Tufft.
Vad tycker ni förresten om reklamfilmen?
Ja, men jag recenserade den ju faktiskt i måndags. Jag tyckte det var väldigt mycket Zlatan och lite bil. Det var många som höll med där, så vet jag, på vår Facebook-sida där man debatterade. Jag gillar ju Zlatan, så det är inte mig emot så, men det var ju mer hans story än Volvos story. Mm. Och jag skrev en text som kommer imorgon i tidningen just om hur Volvo reagerade, inte så mycket på filmen, men han gjorde ju också en intervju för tidningen Scandinavian Traveller, som man kan läsa om man åker SAS.
Där
gjorde han en intervju med journalisten Camilla Tolstoy, där han sa att Volvo var ett litet företag innan han började jobba med Volvo. Och det föll inte så god jord hos de Volvo-anställda som tyckte kanske att de har varit ett stort företag länge. Så man förstod på Volvo där, de som var i Spanien, att det här var väl inte riktigt helt bra, men samtidigt kunde man inte gå ut och säga så mycket.
Å andra sidan så är det ju kanske inte en tidning som sprids över hela världen riktigt så.
Nej.
Jo, det gör den i och för sig, för planen åker över hela världen, men det är ingen jätteupplaga.
Nej, men det kommer nog kanske märkas ändå. Det är många som har reagerat just på det uttalandet. Han jämförde med när man började spela för Inter, så hade inte de vunnit på länge, och nu sen hade de vunnit. Men de gillar ju Zlatan, så jag tror de håller sig lugna. Mm. Vad gillar du då?
Är det som du säger, mycket Zlatans historia, mer än man ser bilen. Men jag funderar bara på hur, om han är lika känd i Europa, eller han är ju otroligt känd och omtyckt i Europa. Mm. Och på de stora marknaderna, han har ju spelat i alla länder, Italien, Frankrike, England.
Mm. Holland.
Spanien menar jag. Ja, inte England, men Spanien.
Nej, inte Spanien.
Och nu England då.
Ja, kanske
Men är han lika känd och omtyckt i Kina till exempel, och USA, som Volvo har? Nej. Viktiga marknader.
Men, de kanske inte visar filmen där.
Nej, men jag tror att det är en worldwide.
Nej, de pratar om det. Den är nog, de har inte riktigt klart.
Okej.
Okay. Jag tror att det är till att börja med en Europa.
Ja, och då är det ju klockan säkert.
Får man säga att man inte tyckte om den här filmen alls? jag tyckte den kändes så här pretentiös, och det var så väldigt storslaget och bombastiskt och tuffa Zlatan. Jag fick lite så här Rocky 1-vibbar där på något sätt.
Ja, det var ju verkligen hans historia.
Men har ni tänkt på, det var den förra filmen de var så mycket spelade på olikheter. Den här, var det 40 senare, eller Made in Sweden?
Just det,
med våras, eller
Made by People.
Ja, Made by People, precis. Den hyllades ju enormt, och inte minst internt, tror jag.
Ja,
man såg på
men
sociala
den var
medier.
Fantastisk.
Ja, man såg på sociala medier hur de själva liksom delade och var stolta över den. Det har ju inte fått varit samma effekt på den här. Jag har inte sett samma liksom interna hyllning. Men jag tror att det är nog ändå bra, och de erkänner, de har ju nått nya grupper med liksom kopplingar med Zlatan.
Säkert.
Sen tror jag att man ska ju inte se, de kommer ju inte visa hela filmen så där många gånger, tror jag. Men man får ju se klipp sen. De klipper ju ner filmen så det blir kortare versioner.
Ja, precis.
Nya reklam. Så nu hade de väl köpt hela pausen på landskampen i måndags. Så de sände hela filmen där.
Men det är ingen tvekan om att Zlatan är allas absolut största favorit, för när jag var på den här vänskapsmatchen inför EM då i Malmö i måndags.
Ja, det var då till fyra hade köpt.
Ja, och då, ja precis, då, det var ju så här, ja, men det var ju bra match, men det var inte några större så här, publiken stod och klappade och jublade så här, för en storbild, Zlatan kom upp på storbildsskärmen. Då ställde sig folk upp och applåderade och skrek liksom, och han var inte ens med i matchen, så det var ju lite så här. Det märktes att han var den stora stjärnan oavsett om man är på plan eller inte. Så att, han är ju enormt populär. Det var ju nästan 18 000 människor där. Alla åldrar och du vet säga, så han är ju...
Nej, men jag lyssnade på andra poddar och där spekulerade man om man ska spela i OS som är i Brasilien i augusti. Och då nämnde man, och då pratade man om att han kommer kanske vara en av de största idrottsmännen i hela OS om man åker dit.
Oj.
Så att de säger topp 5 i världen liksom på.
Ja, det är så.
Det är väl han och Ronaldo och Neymar och kanske om de kommer dit. Men det passar väl bra. Jag har ju skrivit en liten avslutning på den här texten om reklamfilmen där jag gissar att han kommer fortsätta jobba med Volvo och kanske med deras systermärke Geely inför deras lansering av ett helt nytt bilmärke i Europa.
Men tror ni att
jag tror att han kommer vara med på ett hörn.
Volvos målgrupp Är de lika entusiastiska fotboll och gillar Zlatan lika mycket, alltså den målgruppen? För det är ändå 70% företagsförsäljning, som du säger.
Ja, det tror jag faktiskt.
Jag tror, i Sverige tror jag nog att det kan vara så. Ja. Det är väl ett fåtal som inte liksom tycker om det där. Men,
och Europa så är ju fotboll stort. Men det är ju
Europa,
ändå...
Man, det är väl ett sätt att bryta igenom i Europa, liksom, att liksom märkas i den stormen. De är ju en liksom pytteliten spelare ute i Europa. Mm. Så att det, ja, det är ett sätt att bara märkas.
Det är ju lite speciellt hur vi i media hanterar den här reklamfilmen för en ny bilmodell. Och det är ju bara tack vare Zlatan. Vi har ju inte sådär bockat in i våran almanacka att det här datumet kommer nästa reklamfilm från Peugeot Maria Lans till exempel, eller från BMW, Mercedes, Audi eller vem som helst. Det är ingen nyhet, men när Volvo kommer med en ny reklamfilm plötsligt så är det en jättestor nyhet som alla bevakar.
Ja, men det har de ju lyckats skapa.
Och det har de ju skapat.
Ja, delvis med honom, men även utan honom. Den förra var ju också lite omskriven innan den kom. Mm.
Men är det utanför Sverige också, tror du? Det är ju...
Alltså, Zlatan kan jag tänka mig, nu har inte jag kollat, men vissa länder är ju Zlatan, han är ju större än här, i Paris till exempel.
Ja, men jag tänkte, det kanske är samma för Audi, säger vi, i Tyskland eller Peugeot i Frankrike när de kommer med reklamfilm.
Kanske.
Men vi i Sverige är väldigt, det är ju ändå ett svenskt, ett företag som ligger i Sverige och tillverkas i Sverige. Mm. Men samtidigt så gör ju de också filmer som är något helt outstanding. Det finns ju inget liknande som reklamfilm, om man säger.
Nej, de har ju satsat.
Otroligt fina filmer.
Jättemycket på det. Mm. Och det är också smart. Det är ett sätt för en liten att märkas.
Mm. Det skapar premiumkänsla med den här typen av filmer. Med dyra reklamfilmer. Det gör faktiskt det.
Men det är lite mer storytelling än kom och köp.
Mm. Den musiken, vad har den kostat?
Ja.
Bättre musik än EM-låten.
Ja, ja faktiskt.
Ja, du ska ju iväg och köra en spännande bil nästa vecka, som också är ett litet speciellt varumärke som har satsat på ett speciellt sätt för att nå igenom.
Det här är ju en bil som vi har tjatat om att få köra länge. Du har ju pratat med Tesla som det handlar om. Hur länge då?
Ja, men jag har nog erbjudit mig i alla fall under ett halvår att köra bilen var som helst i världen, när som helst. Men sen är det,
och sen när det väl är dags så får du inte köra.
Då kan jag inte köra, för jag har annat att göra. Men du ska köra.
Ja, jag ska väga och få känna på Model X. Och det här är väl kanske... Det känns som att det är en gammal bil. Som att den har funnits länge. Men det har den faktiskt inte. Det har pratat
den har
som
kanske byggts bara 6000 X någonstans överhuvudtaget. Och levererats bara i USA.
Och på många sätt så är det en unik bil. Det är en helt eldriven bil, en SUV eller crossover, vad vi nu ska kalla den för, med prestanda som en genomsnittlig Porsche.
Sjusitsig.
Måsvingdörrar. Ja, jag ser fram emot det. Det jag ser fram mest emot är att se om de har fått till inredningen bättre än i Model S. För där var inte jag så imponerad, faktiskt.
Nej, jag har ju satt ju i den här, klättrade runt i den snarare på bilsalongen i Genève. Men det var väldigt mycket människor där, så det var svårt att liksom specialstudera inredningen. Det var inte helt lätt att komma in i bakre raden faktiskt. Bakre stolsraden, de här två stolarna som är alla längst bak, men...
Du är å andra sidan ganska lång.
Ja, ganska ovig.
Lång och ovig, ja.
Men de är ju spektakulära, de här dörrarna på sidan. Mm. Som ju har försenat bilen med ett år. Lär har kostat jättemycket pengar. Mm. Och kanske ett av få beslut som Elon Musk har ångrat. Som han tror han har sagt officiellt också. Eller offentligt, att han ångrar att han drev igenom den lösningen.
Säkert på Twitter. Han brukar komma med allt på Twitter.
Han är duktig på Twitter. Nej, men anledningen till dörrarna är ju för att han har ju själv 5 barn och det var ju krångligt att spänna fast de här små barnen i baksätet. Man får böja sig om man har ett tak som är i vägen. Så då vill han ha lösningen där dörren, eller taket, följer med dörrarna upp. Och det funkar ju väldigt bra när man väl får upp dörrarna. Sen är det tydligen dyrt att bygga också.
Såklart.
Nej, det här blir superspännande att få.
Jag hoppas ni får köra ordentligt också.
Ja. Får jag chansen?
Inte bara så lyssna på någon.
Se ett par nycklar någonstans så hugger jag dem, kan jag lova. Och så ska jag försöka filma det också.
Och testa hur det funkar liksom. In och ut och
Se om jag är vigare än vad du är.
Ja.
Det tror jag inte.
Nej. Nej, men det är ju, där är ju risk med en sån ska säga, tidig lansering som de ändå hade för den, alltså visa upp den väldigt tidigt, som de gjorde nu också med Model 3. Och som ja, Volvo visade X90 väldigt, väldigt tidigt för att vara dem. Mm. Nästan ett, hela deras lansering var väl ett år typ på, mm. på X90. Så det måste ni ha tänkt på i bilbranschen. Hur ska man liksom, när ska man visa bilen, när ska man ja, visa den på en salong, när ska man börja sälja den och när ska man ha problem. Alltså det är inte bra att ha för kort tid och inte bra för lång tid heller. Liksom.
Men man kan ju verkligen säga att det blir längre och längre tid innan bilen kommer på marknaden.
Det är så.
Och det är också för att man ska kunna testa dem väldigt noga innan man börjar med serietillverkningen. Mm. För att få bort eventuella barnsjukdomar och som tidigare så spottades det ut bilar hela tiden och det gör det ju fortfarande, men nu tror jag det är betydligt bättre just man har möjlighet att testa bilen innan, eftersom man visar den tidigare också, då är den inte helt konferentiell om man säger, ja. Utan man kör och innan tillverkningen börjar.
Mm. Är det också för att man är sugen på att visa upp något nytt, alltså känns det som vi måste ha något nytt här liksom.
Ja, det är väldigt teknikrace kan vi säga, vem blir först med olika innovationer, och då vill man ju visa det på salonger eller att man är på gång liksom. Sen kan det ju dröja också då innan den kommer.
Sen har jag undrat nu när du ändå här, kan man passa på att fråga, hur mycket vet du liksom om modellprogrammet framöver, hur många år före har ni fått någon slags information? Nu nämner du 3008 och 5008. Men
ja, det är
du
några...
inte säga modeller förstås. Men...
Nej, jag jobbar med ett franskt företag, så jag som är i Sverige då, kanske sett det för 2 år sedan. Men Frankrike började ju för 8 år sedan med den här 3008 förmodligen. Så det är ju så långa ledtider innan bilen lanseras. Så det gäller att känna av trender och veta vad som kommer. Hur designen, vad som appellerar om 6-7 år. Mm. Så det är ganska fantastiskt att de ändå, de flesta är ju ganska lika också. Och alla, de flesta träffar rätt.
Mm. Ja, just de här likheterna är man lite fundersam på.
Ja, precis.
Det känns ju så att ni står och tittar över staketet till
ändå är det superkonferentiellt ända fram till en bilsalong. Och då är ju bilen klar för att sättas i produktion oftast. Mm. Men då är den trenden med stora grillar ett tag. Då hade ju alla det.
Mm. Stora lampor var det under en kort period. Mm. Ni hade några jättelampor där.
Mm. Nej, vilka tänker på då? När var det?
Nej, men det var det förra 308, 208. Hade
inte stora, så stora, kanske med sneda.
Ja, sneda och sen bulliga liksom. Mm. Många hade just, men det nu går väl tvärtom mot mindre.
Ja, och det kommer ju bli ännu mindre när laserlamporna har gjort riktig entré. Ja.
Då kanske det inte blir några lampor alls. Man ser inga i alla fall. Nej. Man kan gömma dem under något annat. Mm. Något sätt, liksom.
Ja.
Nej, men de är roliga, de här designers, när de pratar om sina bilar. Det är kul att höra på dem. Thomas Ingelat har ju pratat väldigt mycket om S90 och V90, men han kom senare till den här visningen i Spanien. Mm. Så att de håller ju till där, reste på när 4 veckor. Och de hade valt den platsen för de ville ha den fina spanska asfalten. Mm. De vet ju att när de kommer till Sverige så låter ju bilarna mer. Mm. Och det är väl inget problem i sig. Alltså, vi kommer ju ändå testa bilarna hemma, men så att om det kommer amerikaner eller sydeuropeer till Sverige, och så, då kommer de ju börja klaga på att bilen låter mycket.
Mm. Ah, är det därför de lägger få precisningar här uppe?
Precis. Mm. Det är liksom, vi har för dåliga vägar för att då kommer alla gnälla på ljudvolymen i bilen. Liksom. Mm. Tänk inte på att den kommer hem till sig, så är det tystare.
Det brukar vi skriva i varannan text ungefär. Bara någon provkörning. Vi får se hur den låter när vi kommer till Sverige. Precis. Lysande exempel var ju Mazda 6 för några år sedan, som gick jättetyst och fint utanför Paris. Mm. Sen så kom den till Sverige och det dundrar ju något fruktansvärt i den. Och Mazda, när de försökte kommunicera det här, har jag fått berätta för mig då, med Japan, och berätta att den bilen dundrar väldigt mycket på asfalten här runt Stockholm. Så de trodde inte riktigt på det, men till slut så kom det tydligen 2 ingenjörer uppflygande från Japan och provade, och de fattade direkt från Arlanda vad det handlade om. Kunde i princip åka hem igen.
Nej, är det stor skillnad ofta? Mm. Mm.
Det var, jag fick veta att det kom 70 journalister från USA.
Oj.
Inte alla på en gång, men de kom några i taget. Mm. Samtidigt som vi kom så kom också ett gäng från Indonesien, men ja, de kom dagen efter. Ja. Det var några från USA som kom för att vila ut först innan de körde, för de kunde inte komma helt jetlaggade. Men från Indonesien flög det in några som skulle på direkt att köra när de landade.
Mm. Varför får vi aldrig de förmånerna?
En extra natt att sova.
Vi får alltid köra jetlaggade och eländiga.
Ja.
Orättvist.
Ja, orättvist. Mm. Nej, men man fattar ju det, att det är inte så lätt för de här från USA och Asien framförallt att bara åka till Europa eller till och köra. Mm. Köra bilar.
Ja, just det.
Långa resor. Mm. Men i fyra veckor ska de köra dit hela världens journalister och handlare brukar också vara med, va?
Ja.
Mm. Tar ni alltid med?
Är det alltid liksom med innan.
En gruppresa med handlare innan också?
Ja, ett OF-konvent ofta innan.
Jag tror många, ja, det beror på hur många man har då, men...
Men det är hela världens handlare också, så ja. Det är ett lika stort evenemang som för journalister.
Mm. Och de får köra? Och...
De får köra och de får...
Gnäller de då? Eller de
Nej,
glada?
De är ju så glada att få en helt ny fin bil att sälja. Oftast. Men åker ni aldrig till Asien och provkör de asiatiska bilmärkena?
De brukar hålla sig till Europa de också.
Det brukar vara i samband med någon salong, så kan det vara någon speciell, någon vätgasbil, alltså någon sån här udda bil som kanske inte är så där.
Mm.
Ja, det tar tid innan den kommer hit, men de vill ändå visa upp den. Liksom.
Jag har aldrig varit med om det.
Aldrig kört bil. I USA har du varit och kört. Ja. USA och Sydafrika.
Ja, sen har jag varit i Kina och Japan, men inte för att köra bil, utan för att titta på spännande bil. Saker.
Mm. Bilar eller fabriker.
Mm. Ja.
Ja. Ska vi nämna något om vi kan hinna med kanske långtestbilen. Vi har ju bytt långtestbil.
Apropå Asien.
Byta, ja.
Jag var ju faktiskt och tittade i Japan på när den byggdes.
Våran testbil byggdes kanske.
Ja. Ja. Var det faktiskt. Mm. Jag åkte faktiskt till utanför Nagoya där Mitsubishi har fabrik. Fick följa med produktionen och åka och se när de skeppades iväg och sådär.
Ja.
Sen mötte jag upp den i Malmö.
Ja.
Körde hem den till dig.
Mm. Och nu har vi haft tre olika varianter av Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Och den ska tillbaks idag helst, om den är på lite tvätt och rekonditionering här i källaren.
Mm.
Till familjens stora besvikelse så blir de av med den här. De gillar verkligen att sitta i den. Det är väldigt bekväm att åka i på alla platser.
Mm.
Pratar om baksätet i Volvo. Det här är ju helt platt baksätet, så man sitter väldigt bra. Fem personer.
Mm. Hur känner du själv?
Väldigt bra utrymmen och så.
Alltså om jag har en testbil så är jag nu i regel less på den efter en sån där 3-4 dagar.
Sådär, jag sitter och nöter den. Jag har åkt 2,500 mil på den här ungefär.
Ja, jag är väldigt tacksam för att du har tagit alla dem så jag har sluppit. Men hur känner du? Är du less på Outlander?
Nej, men jag tycker att man åker väldigt bra i den.
Mm.
Sen är jag ju kanske less på att tanka så mycket, för räckvidden är inte så bra på bensin.
Mm.
Vi hämtade ju nästa långtestbil, eller inte långtest men i alla fall över sommaren, Skoda Superb diesel kombi.
Mm.
Och när jag hoppade in så var det fulltankad och tittade till på räckvidden, var det 94 mil. Jag bara, gud vad härligt.
Det går nog att köra ännu längre med den, tror jag, om du vill.
Ja, jämfört med de här dryga 30-35 som var på Outlander.
Mm.
Utan el då förstås.
Mm.
Så att jag...
Det är mindre bensintank, eller?
Ja, precis. Och det ska bli skönt att slippa tanka så mycket.
Mm.
Sen är ju Skodan går jättebra. Den var ju i final i årets bil.
Mm.
I år. Och man kör riktigt bra.
Mm.
Också bekväm. Också väldigt, alla de MQB-bilarna har ju bra styrning. Ganska, känns lätta liksom i ratten. Lätta att manövrera. Så det blir bra. Men det blir lite mindre lastutrymme och större benutrymme i baksätet. Men de sitter ju lägre, de sitter i baksätet. Det gillar ju inte alla.
Mm.
Alla barn.
Ja. Hur mycket har du kört på el då?
Inte så. Ja, men jag hade en period där jag laddade. Då var jag väldigt flitig att ladda. Jag gjorde liksom egen laddstation hemma. Och laddade här på jobbet också.
Mm.
Men det gäller att man är flitig där. Och som gör det enkelt för sig själv att liksom stoppa i kontakten.
Mm.
Och jag hade en kabel i bilen. Och hade monterat en hemma. På väggen där som bara kunde stoppa in. Men sen kom det snö och slask och elände. Och då orkade jag inte med det.
Är det bara jag som är hungrig?
Nej, nu ska vi gå och äta.
Ja, det gör vi.
På återhörande då.
Tack för att du kom, Maria.
Lycka till och med alla nya personbilar och alla andra bilar.
Ja, tack snälla.
Bra. Hej då.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.